Vi ska få fira högmässa tillsammans idag på midsommardagen när temat för gudstjänsten är skapelsen. Vi gör som vanligt att ni gärna får vända er till varandra i bänkarna och hälsa varandra välkomna hit. Så vänder jag mig till er som följer vår sändning och hälsar er välkomna. Och så ska jag berätta att psalmerna idag, det är 712, 39, 394 och 16. Kollekten idag, den tillfaller ACT, Svenska kyrkan. Och under juni månad så går insamlingen vid ljusbäraren till Networks arbete i Arad i Rumänien. Idag i högmässan tror jag inte att det är någon personlig förbön. Ni får säga emot om det är någon som har tänkt ha hand om det idag. Det är inte heller något kyrkkaffe efteråt. Söndagsskola är jag osäker på, för det är någon som är uppskriven på listan, men jag tror inte att det är förberett. Jo, det är söndagsskola. Om någon behöver söndagsskola. Hörde du det, Inese? Bra, då sjunger vi alltså salmen 193 också, eller vad det stod där vid söndagsskolan. Bra, och det blir också ett möte med levande Gud som vanligt. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för din skapelse, för allt gott som du ständigt ger. Vi tackar för att du kallar oss in i din gemenskap den här stunden till den här gudstjänsten. Kom med din helige ande, öppna våra sinnen och våra hjärtan till att ta emot vad du vill ge oss den här stunden. Låt oss få lovsjunga dig tillsammans i ande och sanning. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Så skriver Paulus i Romarbrevets inledning, där han rätt hårt sätter fingret på den ömma punkten i tillvaron. Den såriga relationen mellan skaparen och hans skapelse. Gud gav oss möjlighet att lära känna honom genom skapelsen. I hans verk kunde vi se hans eviga makt och hans gudomlighet. Men vi valde att blunda för det. Vi ärade och tackade inte honom, utan ville gå vår egen väg i vår egen vishet. Och så förmörkades våra hjärtan. Istället för att lära känna Gud genom skapelsen så började vi dyrka skapelsen. Och när det bytet var gjort så följde liksom andra byten efter det. Guds sanning mot lögnen. Guds oförgängliga härlighet mot bilder av förgängliga varelser. Det naturliga sexuella umgänget mot ett onaturligt. Det vi borde göra bytte vi mot orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska, avund, blodtörst, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, baktalande, förakt mot Gud, fräckhet, övermod, skrytsamhet, uppstudsighet mot föräldrar, tanklöshet, trolöshet, kärlekslöshet och hjärtlöshet. Listan blir lång där. Och det är väl för att vi ska förstå sen när det står i kapitel 3. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Eller i kapitel 8. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Evangeliet som Paulus förkunnar in i denna ömma tillvaro. Det är att skaparen ändå inte har övergett sin skapelse. Utan tvärtom har han själv stigit in i den för att bryta tomhetens välde och ge härligheten tillbaka. Guds son blev människa och offrade sig för att de som tror på honom ska ha evigt liv. Så när hela skapelsen blir fri vid tidens slut en gång ska jord och himmel stämma in och sjunga lammets sång. Halleluja, o Guds lamm som har segrat på Golgata. Till honom får vi vända oss nu också med bekännelse och bön. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Thank you.
hit på jorden bland människor som han älskar. Herren var med er. Låt oss bedja.
O Gud som är alltings skapare och vill bevara allt som lever, du som låter oss glädjas över ljuset, sänd din ande att förnya jordens anlete. I dig är det som vi lever, rör oss och är till. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för midsommardagen. Den gammaltestamentliga läsningen är ifrån första Mosebokens 9:e kapitel.
Gud sade till Noa och hans söner: jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er. Fåglar, boskap och alla vilda djur. Alla som gick ut ur arken. Jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas av jordens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Gud sade: detta är tecknet på det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släkten. Min båge ställer jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då ska jag tänka på mitt förbund. Förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag. Och aldrig mer ska vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen ska jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi lyssnar också till epistelläsningen från Kolosserbrevets första kapitel.
Ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp som ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten Markus i det sjätte kapitlet. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa: trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Han svarade: ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta, frågade de. Han sa: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och så 2 fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de 2 fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här. Vi ber att du ska se till dem nu när de går till sina samlingar. Vi ber också att du ska vara med oss alla med din ande den här stunden. I Jesu namn. Amen. I uppenbarelseboken berättar Johannes om hur han i sin hänryckning fick en vision av himlen, av Guds eviga tillvaro. Se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Runt om tronen var 4 varelser. Den första liknade ett lejon, den andra en ungtjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Utan att vila säger de dag och natt, helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer. Och de 24 äldste föll ner inför honom på tronen och sa, du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Det är ju en massa symboler och bildspråk här, men Johannes får liksom se och höra världsalltets tillbedjan inför sin skapare och herre. Och här i den himmelska tronsalen så verkar allt ju vara i sin ordning. Det är harmoniskt och heligt. Men så finns det en sak som Johannes ser där som påminner om att allt inte är som det ska. Och det är regnbågen som är kring tronen. En specifik biblisk symbol som vi ska stanna upp inför en stund. Den nämns inte ofta alls i Bibeln. Men profeten Hesekiel, som också fick en vision av den himmelska tronsalen, han beskriver den där regnbågen runt skaparens tron. Även om han gör det på ett lite annat sätt än Johannes. Ursprunget till den här symbolen, det finns då i första kapitlen i första Mosebok, detta som vi läste en bit av förut, det som brukar kallas urhistorien, där det bland annat då talas om floden och Noa och arken. Och det är väl en av de saker i Bibeln som många har svårt med. Kan vi tro att det här är en beskrivning av historiska händelser? Och hur enkelt är det egentligen för oss moderna människor att förstå vad det är den här mycket gamla texten faktiskt beskriver? På olika platser i världen så finns det tecken på enorma översvämningar i urtiden. Om man letar bland gamla mänskliga kulturer så hittar man på olika håll liksom minnen av någon slags vattenkatastrof med ödeläggelse utan like. Men hänger det där ihop, och hänger det ihop med det som urhistorien berättar om Noa och arken? Det vet inte jag. Jag tycker det är spännande att höra vad olika kristna har tänkt och sagt och kommit fram till om det där. Och samtidigt så tänker jag att det finns en risk att vi till slut inte ser skogen för alla träd, så att säga. Det är spännande att diskutera Noa och floden. Men Gud vill ju säga oss någonting. Det här står i Bibeln av en anledning. Och mitt i alltihop så får vi inte glömma att fråga oss, vad är det? Vad är tilltalet här? Vi skulle till exempel kunna ta hjälp av de här kapitlen i urhistorien för att bearbeta den här gamla mänskliga frågan, varför gör inte Gud någonting åt det onda? Skapelsen som skaparen har fyllt med sin härlighet och med allt gott, den har människan sedan fyllt med våld och fördärv. Bryr sig Gud inte om det? Jo, hela den här beskrivningen börjar så här. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människorna på jorden. Så översätter Bibel 2000. Jag är inte säker på att ångra är ett bra ordval där. På andra ställen i Bibeln så beskrivs det att Gud liksom redan före världens skapelse visste att jag kommer att behöva frälsa den här skapelsen också. Och han hade redan en plan för det. Så skulle han ångra att han hade redan koll på det här. De två hebreiska orden som används där, de har båda med sorg att göra. Naham och atzav. Grundbetydelsen av det första har med suckande att göra. Och det andra har grundbetydelsen att karva, som med en kniv eller så. Och här syftar det då på Guds hjärta. Det är djup sorg skaparen känner hur som helst. Han suckar och det skär i bröstet. Gud bryr sig om det onda i världen. Men när vi människor frågar varför gör han ingenting, då har vi nog medvetet eller omedvetet en tanke om att det ondas problem är någon annans problem. Jag har ingenting med det här att göra. Gud skulle kunna bara liksom krascha in i skapelsen med sin allmakt och ta bort alla onda människor. Och lämna mig och mina kompisar och andra som är lika bra som vi. En lärdom då från Noa och floden. Det är att om Gud så bara väljer ut de 8 allra bästa och räddar dem, så löser inte det problemet i alla fall. Ondskan finns kvar sen, för alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Hela skapelsen är lagd under tomhetens välde och behöver en helt annan slags frälsning från ondskan än att Gud bara kliver in och tar bort den. Vi behöver någonting som befriar från ondskan, som renar på djupet, förlåter, förvandlar och nyskapar. Efter floden blev människan inte förbättrad, utan syndens skada i hjärtat fanns kvar. En sak förändrades, som vi hörde, och det var att Gud ingick sitt första förbund med skapelsen. Någon har kallat det ett tålamodsförbund, och det är en bra beskrivning, tycker jag. Jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Och så då. Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser. Min båge ställer jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då ska jag tänka på mitt förbund. Alltså att det inte kommer någon ny syndaflod, det beror inte på att ondskans problem är löst, utan det beror på Guds tålamod med oss. Nu kan ju vi tycka att regnbågen ser vi inte så där jätteofta. Jag vet inte om det finns chans idag kanske efter den här inledningen på dagen. Men kunde inte Gud ha valt något tecken som vi får se lite oftare som ett bevis på hans tålamod då? Men det häftiga då, det är ju att de som har fått se in i den himmelska tronsalen, de beskriver att skaparen som sitter på tronen, han har liksom hängt upp en regnbåge runt sin tron. Som en konstant lysande påminnelse om att Herren är tålmodig och god, sen till vrede och rik på kärlek. Han vill helst visa nåd. Okej, men om detta med Noa och arken visar att frälsningen som världen behöver är något mycket mer genomgripande än en syndaflod. Alltså någonting som befriar och förvandlar och nyskapar på djupet. Varför har Gud inte gjort det då? Kan man ju fortsätta. Om skaparen vet att det behövs för att göra någonting åt det onda i skapelsen, varför har han inte gjort det? Och där är Bibelns svar glasklart och kraftfullt. Det har han. Det Johannes får se och höra sen, alltså när han har sett och hört världsalltets tillbedjan inför skaparen. Nästa sak som han får se och höra, det har att göra med just vad Gud har gjort åt det onda. Johannes får höra om lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot, han som har segrat. Det var han hör, men när han sen ser, så ser han ett lamm inför tronen. Ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat. Och så hörs en ny lovsång till det här lammet som med sitt blod har friköpt människor av alla stammar, språk, länder och folk åt Gud. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Det är en lovsång till honom som inte bara har befriat mig från det onda runt omkring mig. Utan han har gjort någonting mycket större och mycket mer fantastiskt. Han har befriat mig från ondskan i mig. Han har friköpt mig från syndens och dödens makt. Och gett mig åt honom som sitter på tronen. Vi hörde Paulus från första Kolosserbrevet i en av läsningarna förut. Ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet som har förkunnats för allt skapat under himlen. Det där sista är en biblisk sanning som vi kan påminna oss om särskilt idag kanske på midsommardagen. Evangeliet förkunnas för allt skapat. Poängen med kristen tro är inte att vi ska liksom räddas från den här skapelsen utan tillsammans med den. Jag citerade lite kort ur Romarbrevet 8 i början av gudstjänsten. Här kommer det i sitt sammanhang. Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså precis som vi får bli nya människor genom det som Jesus har gjort. Så talas det om en ny skapelse, nya himlar och en ny jord. Evangeliet förkunnas för allt skapat. Och om man som kristen behöver hitta motivation till att ta sitt miljöansvar, då tänker jag att man inte minst ska hitta det där. Precis som alla människor så har vi ett ansvar för den här jorden. Gud har gett oss det när han skapade oss till sin avbild och till det här särskilda uppdraget att vara förvaltare. Men en kristen har också det särskilda uppdraget som förkunnare av evangeliet. Och vi fattar nog att om vi ska kunna berätta de goda nyheterna för människor så får vi inte själva vara dåliga nyheter för dem. Alltså det spelar roll hur vi lever våra liv som kristna. Inte bara för att Gud vill att vi ska göra det goda, utan också för att vårt vittnesbörd om Jesus ska vara trovärdigt. Och så ska evangeliet då förkunnas för allt skapat. Och ska vi kunna bära ut de här goda nyheterna i hela skapelsen så kan vi inte själva vara dåliga nyheter för skapelsen. Det håller liksom inte. Det spelar roll hur vi beter oss mot natur och miljö. Inte bara för att Gud vill att vi ska förvalta hans skapelse. Utan också för att vårt vittnesbörd om Jesus ska vara trovärdigt. Den som ska förkunna goda nyheter kan inte själv vara dåliga nyheter. Här finns det nog mycket att bekänna inför Guds lam. Be om förlåtelse för och ny kraft att leva det här nya livet som han kallar oss in i. Med målet att vi en gång ska stå där tillsammans och få lovsjunga inför Gud som är tålmodig och god. Och som har visat så stor nåd att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Med folk från alla länder och språk, med allt i himlen och på jorden. Får vi säga ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Herre, vi ber för din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om din frälsning till hela skapelse. Vi ber speciellt för dem som förföljs för sin tro. Vi ber för dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling. Herre, hör vårt bön och låt vårt rop komma inför dig. Hjälp världens ledare att söka rättvisa och fredliga lösningar. Vi ber för dem som drabbas i konflikter, för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Vi tackar för allt gott arbete som görs till människors bästa och ber för dem som kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem med relationerna till sina nära, speciellt nu i midsommartid, för dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig och bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom. Herre, kom med helande läkedom till vår kropp och själ. Herre, idag vill vi speciellt lyfta upp familjen Elias, Ben och Anna. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling om din andes kraft. Vi ber om kärlek till varandra. Och Herre, vi ber nu för sommarkyrkan de här veckorna. Vi tackar dig för ordet vi fått ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn, bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, honom tillhör äran i församlingen och i Jesu Kristus. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Herre, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din ära, lära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi fortsätter med psalmböcker, 704 i psalmböcker. Vi fortsätter med 680 i psalmböcker. 680.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, genom jordiska gåvor har du gett oss del av Kristi kropp och blod. Fyll våra liv med tacksägelse och lovsång så att vi förhärligar dig och får del i hans eviga seger. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.